Du lyssnar på Disco och Noah, Expressens podcast om allsvenskan med mig, Noah Bachner och Daniel Kristoffersson. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Västkusten. It's time to... Och om allsvenskan börjar så vägrar Disco sluta med sina sabotage av mina försök att strukturera vårt körschema. Jag ska försöka bättra på mitt humör här under avsnittet, men det är frustrerande när man försöker skapa någon sorts ordning i det här dokumentet inför varje vecka och Disco sen går in som den marodör han är. För att ge en kort recap av vad som har hänt här nu så...
Vad är det jag gör för fel?
Vad är det du gör rätt? Den här gången hade jag alltså då försökt förtydliga att vi har underrubriker i körschemat, segment som man ska kunna prata om, genom att rödmarkera fet text som del 1, del 2, del 3. Disco har då gått in sen, tagit bort delar av rubrikerna och just skrivit all text i hela körschemat med röd fet text. Vilket är, ja, det är som att det blöder på skärmen.
Men det viktiga är vad som kommer ut av det, och det brukar bli ganska bra.
Ja, och du har ju faktiskt, du är bra på andra saker. Så vi får väl hålla oss till det framöver. Men rör för fan inte körschemat. Den har varit en premiäromgång som är färdigspelad. Spelarna är redan på väg till omgång 2. De sitter i bussar och puttrar runt över hela landet och surar och kollar på Instagram. Men vad tar du med dig från den här första speldagen i Allsvenskan 2020?
Nej, men det man tar med sig är väl att man får äntligen komma ut på en arena. Jag var på Tele2 och såg Hammarby Östersund, och det var ju såklart lite ovant när man går där över Skanstullsbron och till Globenområdet, och det inte är knappt en människa, inga grönvita flaggor, inga halsdukar, ingenting. Så att det är klart att det var jäkligt ovant. Men sen att få vara på plats på arenan, träffa spelare, göra intervjuer, träffa kollegor och sådär, det var ju ruggigt kul. Och att just fotbollen är igång, och det känns, även fast det är lite ovant med inga supportrar, så känns det som att det har varit sug, och det är många som är glada att det äntligen är igång. Vad tar du med dig då?
Jag tyckte ändå man fick känslan av att det var på riktigt. Jag var väl lite orolig att man skulle få en känsla av att det här inte kändes som att det var på riktigt, men det tyckte jag att det gjorde. Den känslan kommer nog bara öka med tiden, skulle jag tro, eftersom det blir mer och mer allvar och poängen börjar ramla in och sådär. En annan grej jag tänkte på var att det var väldigt många unga spelare som fick chansen från start här. Vi hade ju tonåringar på planen, på viktiga positioner i de stora lagen.
Varje match.
Ja, precis. Det är allt från då Tim Pritcha till Robin Tihi till Paulus Abraham till Armin Gigovic och så vidare och därifrån framåt. Så att jag tycker det var kul, och det kommer nog fortsätta. Och det gör också att det blir en extra dimension till det här året, att man kan få se en hel del genombrott och lite nya konturer i många lag där unga spelare får chansen. Och fortsätter då en trend med kraftig föryngring av allsvenska startelvor. Den snittåldern i allsvenskan har ju sjunkit med 5 år på 5 år, tror jag.
Så att, ja, nu det kommer det bli automatiskt, för det kommer rulla på så mycket, och det är ju bra. Jag menar, kolla på Helsingborg också. De får köra med ett extremt ungt lag och kommer liksom... Det är väl Molof Mellberg i princip tvingad att köra med de här unga spelarna. Så att nej, det ska bli... Det, på så sätt blir det ju nästan bättre nu. Det kommer ju sjunka ännu mer, så att det är bra.
Ska vi inte utsluta att han tar ut sig själv efter det som hände mot Varberg? Vi återkommer till Helsingborg.
Nej.
Premiärmatchen då, klockan 12 i söndags, var Sirius mot Djurgården. Sirius gjorde en väldigt bra match spelmässigt. Skapade mängder av halvchanser och höll Djurgården ett ganska stadigt spel med sitt grepp. Men Djurgården var resoluta och effektiva och stabila när det väl kom till kritan längst bak, och avgjorde med hjälp av ett nickmål från Erik Berg, och sen så punkterade Oscar Pettersson till 2-0 på övertid, på tal om unga spelare som får chansen. Vad säger du om mästarnas premiärinsats?
Nej, men lite imponerad ändå. Alltså det var... De var ju inte speciellt bra, eller det var Sirius som imponerade mest, ska sägas, tycker jag. Stefan Avecchia, grym. Sirius med tiki-taka-spel. Henrik Rydström hade liksom gjort läxan med Djurgården, som inte fick till första halvlek speciellt bra. Men sen så växlar de upp, och det ser väl ut, eller såg i alla fall ut som då, som att det lag som har bredast trupp kommer gynnas väldigt mycket, för Djurgården kunde göra sina byten där och sen så lossnade det. Och jag trodde inte Djurgården var så här långt fram, framförallt inte med tanke på att de har en del skadeproblem. Så att nej, det är väl det som imponerar, och ändå Sirius insatsen då. Vi ska väl komma, jag såg vi hade fått en fråga här om att vi ska revidera vilka som åker ur och vilka som hamnar på kvalplats. Jag tror att Sirius kanske kan vara ett sånt lag, sett efter den insatsen i alla fall.
Ja, de var väldigt bra. Det enda som inte var väldigt bra var ju då att Henrik Rydström kallade Stefano Vecchia för Steffo i eftermatchen-intervjun.
Det låter som det är han är 80 år liksom.
Ja, det är extremt ovärdigt faktiskt. Men framförallt när man har ett namn som är Stefano Vecchia, som heter de vackraste i allsvenskan kanske. Han var väldigt bra Vecchia. Flera spelare i Sirius tyckte jag var väldigt bra. Mohamed Said var väldigt bra. Jag tycker väl att det finns en viss oro för Djurgården. Det är klart att man kan se det som en styrka att de vinner utan att spela bra. Det här var ju dock ett tema förra året också, att när de inte fick grepp om sitt pressspel så blev de väldigt villrådiga. De är dock bra på att försvara djupt när de behöver göra det också, och det var ju det som vann matchen åt dem här på många sätt. Man kan ju fundera lite på vad det innebär för dem med Kujovic och Darvic som frontduo då, snarare än det som ofta var Curtis Edwards bakom Mohamed Boja Touré när de var som bäst förra säsongen, och att de behöver hitta en balans i det där kanske. Men det de har gjort, som jag vet att tränarna i Djurgården har pratat om flera gånger, är ju att när de inte får grepp på matcher så har de slutat bli oroliga och panikslagna. De begår ju inte massa misstag bara för det. Och jag vet att Thomas Lagerlöf har varit inne flera gånger där på att Elfsborg borta förra året var en sån brytpunkt där de lärde sig att ta några andetag och spela lite enklare för att ta sig ur såna här situationer. Och det får man väl säga att de gjorde här också.
Ja, och sen får ju om Erik Berg får vara skadefri, vilket vi kanske inte ska dra för stora växlar av, han kanske får lite bakslag och sådär. Det har han ju själv, sa han ju direkt efter premiären, att han var lite orolig för säsongen och sådär. Men får han vara frisk större delar av säsongen så tror jag att han kommer bli bättre än Marcus Danielsson. Ruggigt imponerad av honom. Och så Moro och också.
Och om Berg går sönder så vet vi ju nu vem som står redo bakom där som tredje mittbacksalternativ.
Det ska vi återkomma till sen, det är ett eget ämne.
Sirius, bara avslutningsvis då, tycker jag det bästa med deras spel var ju att de var väldigt påhittiga och variationsrika i sista tredjedelen. Det brukar vara svårt för mindre lag att vara bra just där. Många lag kan ju bygga spel fram till mittplan ungefär, och sen så är de lite halshuggna. Sirius klarade av, tycker jag, att oroa Djurgården ganska långt ner i delar, framförallt i första halvlek. Vidare till Elvestico då, där Elfsborg slog IFK Göteborg på bortaplan med 1-0 efter ett mycket vackert mål av Per Frick, där Sargon Abraham slog en rätt dålig passning på egen planhalva. Elfsborg straffade med hög press, vilket de hade gjort flera gånger under halvleken, och väggade sig igenom blåvitt, och sen så fick ju Frick bara placera upp den där bollen i nättaket. Många spelare i Elfsborg som imponerade, inte spelat många i IFK Göteborg som såg bra ut.
Det var lite så här, jag satt och väntade på att IFK Göteborg skulle göra mål, och då kom det där Elfsborgsmålet. Så det var lite psykologiskt också, precis i det ögonblicket där det kom. Det kändes som om IFK Göteborg skulle ta över på allvar då, men så blev det inte. Och sen var det ju extremt, vad heter det, uddlöst och fattigt i anfallet. Robin Söder fick inte riktigt till det, Hossam Aiyer som du säger inte heller speciellt bra. Nej, det var lite oroväckande ändå för Blåvitt, skulle jag säga. Ja, man ska inte dra för stora växlar av en match, men nej, det såg inte så där bra ut som jag trodde att Blåvitt var längre fram faktiskt.
Alltså, problemet är väl kanske lite att hade det varit en match som bryter mot ett mönster bara, så hade man inte oroat sig så mycket för Blåvitts del. Nu tycker man väl kanske att under hösten att det blev lite för många såna här tillfällen där de hade en del boll, men som man säger på engelska, flatter to deceive, att det liksom inte blev så mycket av det, utan det såg lite bra ut. Och en sån spelare som jag tänker på, som jag tycker gör liksom en hel del bra individuella aktioner i den här matchen, är ju Hossam Aiyer, som har varit inne på förut i den här podden, att han är extremt bra på att göra sin spelare en mot en, men sen så är det ofta att han tittar ner lite mycket och inte vet vad han ska göra av bollen riktigt, han vet inte vad som händer runt omkring honom. Och det där är ju då, de har ju den individuella kompetensen långt fram i planen, men det blir lite ineffektiva. Känns ju som att de skulle må bra av att få tillbaka Karashvili här då, som ju har skadeproblem, men som är en spelare som är lite mer direkt och kanske lite mer beslutsam i sista tredjedelen. Jag tyckte Simon Olsson var väldigt bra i Elfsborg, både i defensiva spelet och med boll, att han kom till sin rätt där på ett bra sätt. Och det är ju spännande med Elfsborg, med en del nya spelare. Johan Larsson som såg purung ut, bombade på längs kanten där i 90 minuter, och sen Jakob Ondrejka som kom in, som kommit från Landskrona, som också ser ut att vara en spännande ung spelare, och Okomo som har går inte att förneka att han har stora styrkor också och som kan utvecklas ännu mer. Så att Elfsborg blir det till att hålla ögat på.
Och 4 nya miljoner färska när Jocke Nilsson, Arminia Bielefeld, går upp i Bundesliga, så att Stefan Andreasson jublar.
Ett öde som de delar då med AIK, som får pengar för Oscar Linnér. Och som vann med 2-0 borta mot Örebro i sin premiärmatch. Robin Tihi, såklart rubrikernas man då, med 1-0-målet. Målvakten Jakob Haugard imponerade stort, och jag tyckte att Yassir Hassani var riktigt dålig hela matchen igenom, men han reparerade det där med ett rätt snyggt mål på slutet. Vad så säger du om den här premiärmatchen?
Jag trodde absolut inte att AIK var så här långt fram. Jag trodde att AIK kanske faktiskt skulle få problem mot Örebro, med tanke på att de körde fyra allsvenska debutanter. Det var Tihi, Asani, Haugård och Paulus Abraham. Abraham, eller vad säger man?
Paulus Abraham. Abraham,
okej, okay, tack. Men de har ju förmåga, och den här blå linjesatsningen har fortsätter att bära frukt. Och ja, Tihis mål visserligen får stå obevakad, men ja, imponerande att göra en sån insats som han gjorde i sin allsvenska debut. Så att,
man ja, ska väl kanske se det som AIKs styrka här då, att de trots att de startar så många unga spelare, Tihi då istället för Per Karlsson, är ju liksom en ganska radikal händelse i AIKs backlinjes historia. Men att de lyckas vinna den här matchen då, och de gör bitvis en del bra saker tycker jag. De växer ju framförallt in i matchen. Örebro är det bättre laget första 25-30 minuterna tyckte jag. Sen tycker jag AIK tog över mittfältet. De hade lite problem att hitta sina roller där ute, Felix Michel och Bilal Hussein, och så fick Lanen en del yta, och han får ju ett kanonläge i första halvlek, och även Agon Mehmeti får det på bra passningar från Besara och från Lanen då i andra läget, där Haugard visar att han är att räkna med, och såg riktigt bra ut Haugard. Även bra utsparkar hade han hela matchen. Så att Örebro, lite besvikelse för dem tror jag, att de inte lyckas kapitalisera mer på den stunden där de har ett litet grepp och skapa flera chanser, och sen så rinner matchen ur händerna på dem och de hittar ingen andra andning riktigt, och det är då det är det att AIK gör det, och det kanske ligger någonting i det där då som du säger, att klubbarna med breda trupper kommer att gå vinnande en hel del här.
Ja, i alla fall i början.
Hålla uppe nivån över 90 minuter.
Men kort sammanfattat, de är imponerade av AIK att kunna ta 2-0-seger med den stökiga försäsongen de har haft. Vi ska säga att de har väl, som jag pratat om tidigare, haft kanske den stökigaste försäsongen av alla, med så många coronafall och benbrott på 81 och Nabbe inte klar och Kolbin Siktorsson osäker och sådär. Så att, imponerande.
Ja, det får man säga. Bra start för dem. Bra start även för Hammarby som vann med 2-0 hemma mot Östersund. Jaha. Och missade en straff på det. Och det man tar med sig från den här matchen, det var ju väldigt väntat att det skulle se ut som det gjorde, att de skulle vara ganska överlägsna där. Mm. Det man tar med sig är väl att Darijan Bojanic är en fantastisk fotbollsspelare och slår inte bara en utan två passningar som fullständigt raserar Östersunds försvarsspel. Och ja, vad kan man tillägga
mer? Han satt på Tele2 där och tänkte så här, fan, ja, Bayern kommer ju inte många lägen och sådär, men inte så här riktigt farliga chanser i början. Och Bojanic hade ju knappt haft bollen då. Östersund hade varit skickade med att stänga av honom, och det syntes ju ganska tydligt att taktiken var liksom att ja, inte då, Bojanic ska inte få vända upp, och Bojanic ska inte få stå rätt vän med boll och slå passningarna. Och sen blev det en sekvens när han fick det, och då blev det mål. Och sen så var de tvungna att öppna upp, och då fick han ännu mer utrymme. Så att nej, där är Bojanic ruggigt bra. Jan Andersson var där, snackade kort med honom. Han var där och kollade på ja, framförallt då Tankovic, Kasaniklic och Abbe Khalili som han sa, men hade väl såklart ögonen på Bojanic också. Det är ju väldigt långt till nästa landskamp, men han var där ändå och kollade. Nej, men det var ju också imponerande av Bayern får man säga. Då ska man ha i åtanke att de hade skador på Rikard Magyar och Simon Sandberg. Och Junior var inte heller med. Så att ja, nej, imponerande. Ostedt, första målvakt som väntat. Bra med fötterna, mycket bättre än Davor. Så att han kommer stå ja,
nästan. Ska man säga någonting om Östersund, så var det ändå att det fanns gnista i det laget här tyckte jag, av det man såg.
Ja, så dåliga är de inte.
Det såg inte så hopplöst ut som gjorde under delar av andra halvan 2019. Utan det kommer ju inte ge sig utan en kamp i år i alla fall, vilket man kanske hade farhågor om inför säsongen här.
Ja. Men däremot sen kan man ju säga att det var ju roligt när det inte är någon publik. Det är inte roligt att det inte är någon publik, men man hör ju vad spelarna säger. Och Paulinho, som kanske inte hade sin bästa match, om man ska vara snäll, missade en straff, och sen så hoppade han upp och gav en armbåge till Östersunds försvarare. Och då hörde man David Fällman skrika från backlinjen: Paolo, we don't need that! Så att det var ändå skönt när man hörde Kim Bergstrand också, va, i matchen mot Sirius, när han skrek till Henrik Rydström när det var hörna och Rydström ville ha hörna. Så bara, vad fan, Rydström får skaffa linser.
Ja. Det är som att hans presskonferenser pågår under matcherna också.
Under matcherna.
Samma så det var lite,
ja, det var roligt.
Norrköping vann med 2-1 mot Kalmar. Haksabanovic värd varenda öre. Och skönt för Kristoffer Nyman att göra mål. Och skönt för Norrköping att vinna och inte börja med någon frustrerande 1-1 match där.
Nej, man det kan behövde väl ju de, om de ska vara med i toppen.
Ja, precis. Och man kan väl titta på den där startelvan Norrköping har och tänka att det där är ett lag som absolut kan slåss hur högt upp som helst i tabellen,
Ja.
tycker jag. Nu aviserade ju Isak Pettersson att han lämnar klubben här efter
Nej,
säsongen.
inte så oväntat direkt.
Inte så oväntat, nej, men det är ju Allsvenskans bästa målvakt som de förlorar, i min mening i alla fall. Och det är klart att det är ett bakslag. Samtidigt så fick de ju då positiva nyheter eftersom Haksabanovic köps loss från
Ja.
West Ham. Och med tanke på hur bra han har varit sedan ungefär den här tidpunkten förra året, så är det ju en av seriens absolut bästa spelare. Och en sån här kombination av poängsnitt, teknik och fart som brukar försvinna från Allsvenskan när de har varit bra i ungefär ett halvår. Här köper de loss honom när han har varit så här bra i ungefär
Ja.
ett halvårs spel. Och det är ju inte det vanliga att man går den vägen när man har bevisat så mycket. Utan det
Nej.
vanliga är att man lämnar då, så att det är ju en lite speciell övergång på det sättet.
Jäklar, man ska grämas att han valde Montenegro alltså.
Ja,
Alltså,
han hade ju
tänk
varit
att han haft.
högaktuell
Åh,
nu.
herregud. Jag tror han kan bli så jäkla bra. Han har så pass kraft och speed och muskler och. Ja, nej, jag tror. Det
Eller så är
är
han väldigt
riktigt
nöjd med det
synd.
beslutet och tycker att det är kul att representera Montenegro. Det måste ju vara grunda sig på någon känsla också för vad han
Jo, men alltså det är
ville.
klart att han, ja, det är han, men jag menar, jag tror kanske att Sverige hade chansen där. Det lät i alla fall så som när han valde. Sen kom han ju inte med eller vad det var, men ja, nej, synd att man inte får spela för Sverige.
Tråkigt, men det blir kul att se honom i år i Allsvenskan i alla fall, där han
Ja,
ju
det
stannar
blir det.
kvar nu då efter den här flytten. Malmö FF vann med 2-0 mot Mjällby. Nytt Malmö FF, samma Christiansen som kommer till undsättning när det behövs.
Ja.
De hade väl perioder där de var så ganska bra ut MFF och perioder där de stoppades lite i olika skeden av Mjällby, som man ska ge beröm också, som gör en bra match och som har varit bra varje gång jag har sett dem under den här våren. Samma sak i cupen innan. Tyckte Joel Nilsson var en av de som imponerade absolut mest i bortalaget där. Så att inte bara att man ska då rikta kritik mot att MFF inte kommer upp i högre höjd direkt här, utan att de möter ett bra lag. Och sen vinner de ju med 2-0, och det är inte bara Christiansen som imponerar, utan även Anel Ahmedhodzic som ser ut att ha hur mycket som helst i sin repertoar.
Ja, han gjorde ju om man ska överdriva lite grann, två Glenn Hysén-brytningar där. Fantastiska brytningar. Och sen får man säga att precis när man skulle ta och såga Tim Pritsa så vaknade han till med lite klackar och han spelade fram till målet där också. Så att, ja, nej. Många bra svar för Jon Dahl Tomasson som nog kommer matcha en helt annan startelva som jag fattade nu mot när de möter Häcken borta. Så att, nej, det blir en spännande match. Och
Ja,
spännande att se hur de matchar elvan.
coolt att han gav Pritcha chansen, och jag undrar ju fortfarande, du var väldigt kritisk mot att de utsåg Christiansen till kapten förra veckan där. Jag fattade aldrig riktigt vad som var problemet med det, och det känns ju ännu
Nej,
mer naturligt nu.
jag sa nu bara, kom nu, han gjorde två mål, då är det ju helt fel. Nej, det var inte jag som var alltså, kritisk. Han får ju välja vilken kapten han vill och jag trodde ju att han...
Nej, men du vet tydligen bättre.
Nej, men jag menar ju bara på att han gjorde själv en björntjänst. Inte att liksom han gjorde fel, utan att han pissade på Rasmus Bengtsson, Johan Dahlin, Behrang Safari och de här äldre som man var givna som ett kaptensämne. Det var bara det jag menade. Sen är det väl, sa vi, var vi inne på det också, att Christiansen ska vara klubben längre. Gigi Molins också, som inte heller blev kapten, som man trodde
Det är
var given.
mycket enklare för dig om du pudlar än att hålla på och sno in dig i de här dåliga förklaringarna.
Okej, men då kan man ju inte säga någonting innan man har facit. Ah, han gjorde
Nej.
två mål,
Eller
världens
så,
bästa
eller
kapten.
så,
Han
eller...
kanske sover över som Bonk Innocent nästa träning och är världens sämsta kapten. Blir av med binden, det vet man ju inte. Då är det jag som får säga liksom, som du gjorde
Ja,
nu.
nej, men, det, men
Ja.
du vill väl ha Bonke som kapten istället.
Ja,
Vad tycker, hur känns
exakt.
det nu? Vi tar oss vidare från MFF och till Helsingborg då, där det var den största skrällen i den här omgången, och saker och
Den
ting
största skrällen i den
står
här
i
omgången.
lågor.
Ja, den största skrällen i den matchen, det är att Helsingborg torskar med 3-0 mot Varberg. Men ändå så lyckas Mix Diskerud få en sämre premiär än sitt lag, fast han inte var med. Alltså det
Ja, ska vi
är
ta
det
den där
mest
grejen först då?
häpnadsväckande.
Det var ju en sidohistoria här, men det konstigaste då, för de som har missat det, vilket ingen har gjort, var det då att Mix Diskerud, efter att Varberg har förnedrat Helsingborg med 3-0 på bortaplan, siffror som kunde blivit större, säger att han var glad att ett lag från västkusten vann i alla fall, skriver han på Twitter, att go västkusten.
Alltså det är, förlåt, men det är så
Av
fruktansvärt
alla
sjukt.
försök att hitta positiva vinklar i en hemsk händelse så ja. Har jag nog inte sett många värre. Sen fattade jag heller inte, var det, försökte han fjäska för hela västkusten? Eller vad var poängen? Inte. Det var så sjukt dåligt.
Tänkte Björn Westerholm komma ut och snacka med media efter AIK har torskat mot Hammarby med 3-0 på Friends och så har Djurgården vunnit och så bara Djurgården vunnit mot Norrköping med 2-0. Ja, men det var ju bra att ett Stockholmslag vann i alla fall.
Ja, det är att ta det här
från regionen, man.
Det är att ta den här, det är bra för svensk fotboll till en ny nivå när Malmö vinner i Europa och man ska försöka hitta bra saker med det då. Ja, nu fick de 700 miljoner till här, men det är bra för svensk fotboll, pengarna rinner i systemet. Ja, här är
bra
då,
för Mixiskrud
brinner så mycket för västkustens fotboll att han jublar över Varbergs 3-0 seger mot sitt eget lag. Den är svår att hänga med på. Man kan säga hur mycket som helst om Varbergs insats här. De var kanonbra hela matchen.
Måste bara säga en sak till om det där också. Ja. Det var att jag läste en artikel om att... Alltså, det har ju ballat ur fullständigt det här med sociala medier. Allting. Men jag läste en artikel om att Helsingborg straffar inte Mixdiskrud för den där tweeten. Vad fan skulle de så att det var ju idiotiskt och han skämde ut sig själv, men att klubben skulle straffa honom för att han skriver så där, nu då får de ju ta lugna ner sig. Det hade varit
det är ändå skönt att det är förväntansbilden nu att om du inte är skön på Twitter då blir det fan ingen lön.
Straffa klubben.
Nej. Men vi får väl se om det kommer ett sånt besked här även när det gäller Simon Thern till exempel då, som också har varit aktiv i dagarna här. Blir han straffad? Den här matchen i alla fall då, så är det ju Varberg som är storyn lika mycket som, i alla fall för mig, som Helsingborgs icke-insats då. Och Astrid Selmani som, jag vet inte om du såg intervju med honom i Dplay innan matchen.
Nej, men det gjorde han inte, den missade jag.
Kommer in och är, han har druckit 17 Power King ser ut som. Eller vad nu, det är Nocco eller något sånt där.
Han är speedad med andra ord.
Ja, han har ögon som är så stora. Du vet, han ser ut som att han inte, ibland kommer det så här, var femte år kommer någon obskyr nyhetsartikel om någon buddhistisk munk som inte har sovit på 47 år enligt egen utsago. Typ. Att man har hittat någon farbror under ett träd någonstans i Indien så står det att så här, så han säger själv att jag har inte sovit sedan 1961. Och så ska vi låtsas tro på det allihopa. Bara, oh, wow, han har funnit nirvana, han behöver inte sova. Det såg ut som att Astrid Selmani inte har sovit sedan någon gång där i kroken i alla fall. Han var så sjukt hypad. Han var liksom han svarade med en otrolig speed också på alla grejer de frågade om och var och sen spelade han lika, han spelade ju som besatt hela matchen alltså. Är ju inne och det är alltid tecken på en forward som är lite övertänd och det kan ju gå åt olika håll, men han började glidtackla.
Läs Klesio i debuten för AIK 2010.
Ja, ett annat favoritexempel är ju Peter Crouch borta mot Real Madrid som tar drött efter fem med en glidtackling på offensiv planhalva. Selmani vinner boll på offensiv planhalva flera gånger genom just glidtacklingar och kommer in lite sent i några dueller och sådär. Men han sätter ju också tonen för hela Varberg där. Ja. Och sen är det ju ett kliniskt 1-0 mål och ytterligare ett mål. Och sen spelar han ju fram med Gustav Norlin till 3-0 därefter. Så han gör ju en storstilad allsvensk debut här. Och Varberg spelar jättebra över hela planen tycker jag i hela matchen.
Ja. Jag hade aldrig kunnat förutse den här utvecklingen på Varberg. Och där kanske man också får liksom, eller möjlighet, man kanske ska tänka över tipset. Jag hade att de åker ut det, men efter den här insatsen så, jag vet inte. Samtidigt är det en match,
det är,
men Varberg ser riktigt bra ut.
Väldigt bra ut. Och Helsingborg då tyckte jag var otroligt fragmenterade. De står långt ifrån varandra, orörliga, verkar inte har kommit så långt i utvecklingen som Olof Möberg såklart hade hoppats på. Däremot tror jag inte man ska underskatta hans ledarskap och förmåga att vända på det där ganska snabbt.
Men frågan är om man har tillräckligt bra material bara.
Det är frågan hur länge Möberg finner sig i situationen som är Helsingborgs IF nu också. Därför att det här var ju en tränare som valde och vrakade ganska länge innan han plockade upp sitt nästa uppdrag efter Romapojkarna. Och man var ju lite förvånad att det var Helsingborg han valde med tanke på hur saker och ting såg ut där redan då. Att han tittar på det här spelarmaterialet nu och de säljer Gigovic och Max Svensson för att de måste här nu. stanna Mellberg då. Jag är inte riktigt säker på det.
Stare lär inte gråta blod över att attacka nej och tog Sarpsborg istället. Om man ser till premiären.
Nej, det är ett tufft uppdrag i Helsingborgs IF. Det får man säga. Mm. Det är kudos till Mellberg att han tog sig an det. Den sista matchen då, kanske den som kändes minst spännande så här efterhand, var ju Falkenberg-Häcken. Ett starkt poäng för Falkenberg såklart. Mål av Dalih och Irandust som har fått höra av rätt många att han måste börja göra poäng, och det gjorde han ju på en gång då här. Men lite missräkning för Häcken och inte vinna mot ett förmodat bottenlag såklart i premiären.
Samtidigt, nu har de Malmö nästa, kan få en dålig start.
Samtidigt som de såklart kan förklara det med att det är lite kärle i marken kanske så här i början på säsongen, att man inte har kommit igång riktigt ännu. Så att ska man kryssa bort dem mot Falkenberg kan man väl göra det nu snarare än när man ska vara som bäst lite senare. Vi har en ny omgång som spelas redan onsdag kväll, börjar den. Då är det AIK mot Norrköping som kanske sticker ut mest i schemat. Och därtill så möter Djurgården Örebro och Elfsborg tar emot Hammarby. Tycker alla tre känns som ganska spännande matcher. Sen är det Häcken Malmö, Kalmar möter Helsingborg. Mjällby möter Falkenberg, Östersund tar emot Sirius och sen så avslutar IFK Göteborg då borta mot nya guldfavoriterna Varberg.
Ja, men framförallt blir det ju kul att se nu matchningen av lagen. Blir det några byten? Är det någon som kör med samma startelva eller blir det typ nästan en helt ny elva? Framförallt vill jag se hur det är för Malmö, AIK, hur de gör och hur liksom disponerar spelarna. Det blir jätteintressant.
Det är verkligen. Vi kommer ju se konturerna av det här nya konstiga allsvenskan såklart under den kommande veckan förmodligen. Börjar vi förstå mer av det. Men jag tyckte som sagt, man ska summera då första omgången, att det sköna var att det kändes som att det var på riktigt. Det kändes inte som att det liksom fotboll för att vi måste, någon pliktskyldig serie som man sen knappt kommer räkna liksom, utan tvärtom, det kändes som att det var på fullt och blodigt allvar.
Ja, det var ju en alltså ruskigt händelserikt i allsvenska får man säga, även om man bortser från matcherna så har det ju hänt en jäkla massa. Många övergångar till exempel, men om jag får börja med det som irriterar mig, två saker som har irriterat mig som jag måste få ur med. Det är dels Bonke Innocents försovning. Alltså han försov sig till träningen, sista träningen inför en allsvensk premiär. Och så sa han, som jag fattade, som att han skyllde på att klockan inte fungerar på mobilen. Eller mobilen fungerar inte, så klockan ringde inte.
Nej.
Men då tänker jag så här, hur är det möjligt? Om du är professionell fotbollsspelare, tjänar miljoner per år. Det är en allsvensk premiär som alla har gått och väntat på. Hur kan man försova sig till en sån? Alltså vaknar man till typ 6-7 på morgonen av adrenalin, fullpumpad av adrenalin liksom, nu ska vi ut och köra, det är premiärdag. Alltså det är premiär med en dag liksom. Alltså det, för mig det säger en del. Alltså nu vet jag inte om det här har hänt ofta. Det kanske är första gången och bara ett misstag, men alltså han säger ju att han inte är någon karaktärspelare direkt, och det sätter ju en del frågetecken kring vad är det som händer?
Ja, det är klart att det framstår som djupt oprofessionellt. Man vill ju dock ge honom benefit of the doubt att han kan också, precis som Selman, har varit vaken i flera år och sen till slut somnat kvällen innan. Det är väl den förklaringen som man skulle komma undan med här, att det skulle vara okej. Nej, jag håller såklart med dig. Det känns ju som vanligt en del frågetecken runt honom. Vem är han och vad vill han?
Ja. Och den andra grejen som jag har stört mig på, det är det som kom här alldeles nyss. Jag säger ingenting om liksom, Simon Tern var väl lite, gjorde någon ironisk tweet om att varför gjorde de intervjun på engelska med Anders Christiansen och sådär. Men det var, han skojade bara, men det blev lite rabalder om det. Men däremot har jag stört mig på det här länge, att det är liksom, folk tycker att det är konstigt att vissa danska spelare får göra intervjuer på engelska. Men hur fullständigt självklart att intervjuer med danska spelare ska göras på engelska. Man fattar ju inte en bokstav. Förutom, jag vet, kollega Ekvall här, han kan ju flytande danska. Och skåningar, det är väl nära, de kan ju också förstå ju. Men de flesta i min omkrets fattar inte ett ord danska. Så det är fullständigt självklart att man gör intervjuer med danska spelare. Nu kunde ju Anders Christiansen, vad heter det, svenska. Så att det är inte det här jag menar. Men det har funnits en diskussion där tidigare om att danska ska, att svenska ska förstå danska och så här, men jag fattar ingenting av danska.
Nej,
Du
det
kan ju
finns någon
höra, och jag är
konstig...
knappast, och jag är inte ensam heller. Lyssna på det här. Det här kommer väl alla ihåg.
Kim Kjellström, det är den kendsgärningen att ni är 11 mot 10.
Ja, det jag förstår jag inte alltså.
Men har jag rätt i att ni verkar otroligt trötta till sist i kampen?
Ja, det förstår jag inte heller.
Ja. Men taktiskt, hur ska ni gripa den andra kampen nästa uge, nästa vecka?
Ja, jag känner faktiskt.
Taktiskt, hur ska ni göra för att...
Nej, vi måste ju flytta upp positionerna lite, spela bättre.
Ja, jag är ju team Kim här. Jag har ju ofta väldigt svårt att förstå frågor på både danska och norska, ska jag säga. Jag är rätt dålig på norska också. Och det är väl bara
det. Det måste ju vara en konstig... De hör man ju vad de säger, de förstår man ju. Men det finns ju norska dialekter också, men...
Ja, precis. Ja. Det beror på varifrån i Norge man kommer. Och det kanske beror på lite varifrån i Sverige man kommer också. Jag tycker väl målsättningen i intervju är att förstå vad den andra personen säger. Och har man bäst möjligheter att göra det på engelska så är det bara att hålla den där. Däremot är det märkligt det här prestigegrejen i det hela. Att det skulle handla om någon sorts respektlöshet mot någon person. Att så här att, eller vad det är för någonting. Jag fattar inte varför det är en viktig fråga riktigt för någon, om jag ska vara helt ärlig. Och det kommer alltid upp när... människor i eller från Malmö FF ska intervjuas i tv-tjänst som. Då blir det alltid någon sorts krig i sociala medier om hur i helvete kan ni inte prata danska med honom.
Eller, nu tycker jag nästa intervju med en skåning, den kör på engelska. Då ska vi livat då, eller?
Då får du göra avsnitt själv.
Eller någon som pratar riktigt norrländska. Det brukar jag få. Det kan de också ta. Köra engelska. Jag förstår inte norrländska.
Nej, det är ju precis så lite med dig ibland, upplever jag här i den här podden. Men jag försöker mest le och gå vidare. Ja. Det är bättre att hantera det på det sättet.
Alla spelare ska vara som Lasse Vibe. Kunna flytta hit från Danmark, sen vara här typ 2 månader och bryta på, eller ha liksom lagt till sig med Göteborgs dialekt. Det är exakt så ska det vara. Härligt.
Jag tycker det är bäst om man bara förstår vad alla säger. Om någon kommer förstå vad Jesper Nyholm säger efter att han flyttade till Djurgården här från AIK då, återstår att se, eftersom han inte har pratat om det ännu. Jag såg...
Men alltså, inte så... Alltså,
inte
jag tycker
det här
det var
hända.
Väl... Nej, det såg klart att man inte såg det hända. Men det jag är liksom mest förvånad över att det inte har blivit mer reaktioner. Jag såg bara några... Twitterare som tyckte att han var personen någon grata eller något sånt där, men men alltså så jag trodde det skulle vara mycket mer, men det är väl
men
bra
är det inte
då.
Lite så här då, är det inte lite så här då att jag tror att rätt många i AIK önskar Jesper Nyholm all lycka och var rätt själva rätt medvetna om att han skulle inte spela för AIK mer just nu.
Nej,
på så att han har haft sån skadeproblematik och att man i hans man kan sätta det finns mycket sympati för Jesper Nyholm i AIK-läget, tror jag.
Ja.
Och i den sympatin så tror jag man även kan se situationen med hans ögon. Önskvärt hade ju såklart varit att han gick till en annan klubb än Djurgården. Men man ser också marknaden och läget som är. Och han får alltså ett erbjudande om att spela för ett lag som ska kvala till Champions League den här, det här året. Och han är i akut behov av att restaurera sin karriär och få liksom rätsida på den igen. Jag tycker att människor har upprörts ungefär till den grad som jag väntade mig, men att det också har funnits stora mått av förståelse för att han behövde spela och att det här erbjudandet är väldigt bra. Så att jag tycker det känns ganska rimligt att det inte blev någon sån här stoppa ner råttor i brevlådan historia som typ Kevin
Walker. Ja, absolut. Jag tycker, absolut. Det säger jag ingenting om. Det är ju bara bra. Alltså, men jag trodde det skulle bli mer. Men sen handlar det väl också om att vilken relation man hinner få till en klubb. Jag menar, Kenny Pave till exempel som var AIK länge, han fick väl en jätte liksom relation med AIK-fansen direkt. Det beror på vilken karaktär man är också liksom. Antingen får man kan få en känsla för en klubb efter typ några månader, vissa spelare, och vissa spelare är i klubben flera år och får knappt någon relation med fans och sådär, så att det är ju jäkla olika. Och Jesper Nyholm känns det som inte han har varit den här liksom Kenny Pave-typen, han har varit liksom ganska anonym, han skadade sig ganska tidigt, så att han har inte heller fått den där jätterelationen med AIK, så att det är väl därför inte reaktionerna har varit så starka. Men det jag menar, det de menar på är väl att de hjälpte han med rehaben, men jag menar det gör de ju, hade vi gjort med alla spelare.
Jo, men det var ju målsättningen att han skulle kunna spela fotboll igen.
Ja,
och
precis, det
får man möjlighet att göra det. Så att det är på något sätt, tror jag, det kanske finns en tudelad grej där, att man kan vara till och med vara glad för hans skull att hans karriär går vidare och inte tar slut
sen
här.
Sen är det ju ingen som tacka honom om han hade liksom suttit där och, liksom, och inte han hade haft någon klubb och inte få ha någon inkomst.
Precis.
Liksom.
Vem, nej, precis.
Vem är där och stöttar honom då? Liksom? Så att, nej, det var ett ganska givet val. Däremot så säger väl det, om, ja, jag vet inte, till Djurgården, att de i det här läget ska behöva ta en skadad AIK-spelare. Jag vet inte, det känns lite konstigt.
Men igen där tror jag många klarar av att bedöma situationen som den är. Att sådär, att vad var alternativet, ja, i det här läget?
Att det, jag vet att de var på, de var ju på, vad heter det, norrmannen i mittbacken i
Haugan.
Östersund, ja, Haugan, precis. Och han ville de låna, för de ville inte köpa någon spelare nu under coronatiderna och allt vad som har hänt. Men då fick de nej, för Östersund ville ha kvar honom.
Mm. Nej, men jag tycker Djurgården skrev ett bra kontrakt med Nyholm här också, ja, för egen del, att det var väldigt riskfritt för dem. Och jag tycker väl rent objektivt sådär att det är jättebra att han får spela fotbollen. Kom ihåg att han hade en fantastiskt fin utveckling i AIK innan den där skadan mot Örebro.
Ja, man trodde han skulle lyfta rejält och kanske till och med vara liksom och bråka om en landslagsplats. Men nej, det känns, han det hade så känns himla väldigt långt borta
nu. Rätt register. Ja, det gör ju det tyvärr. Men vore fint att se honom på planen igen i alla fall. Verkligen. Efter att han har gått igenom. På tal om då saker som händer i tv-rutan, så var det ju väldigt förutsägbart. Människor som var sura på att den här streamingtjänsten här från Dplay i helgen också. Ja. Att det var lite fördröjningar och grejer.
Måste ge dem tid. De som börjar såga kommentatorer och reportrar så här direkt efter en match. Måste ju ge dem 10 matcher och komma in i det när man gör bedömningen av det. Liksom.
Jag tycker dessutom att allt funkade bra. Ja, så här. Jag hade inga problem med det överhuvudtaget. Det känns också lite som att det är på beställning. Att liksom att, det är nästan som att 10 personer har fått ett brev hem. Att vi har blivit utvalda att kritisera sändningen.
Ja, men lite så,
så gå till ditt tangentbord och gör det nu. Eller gå direkt till fängelse.
Utan att passera, gå.
Exakt. Och sen så har vi då den stora snackisen. Från den här veckan. Den tråkigaste såklart. Och jag har ju uttalat mig i olika krönikor och tv-inslag på vår hemsida, så att jag vet inte riktigt
jag har uttalat mig, det låter som det är du som är anklagad.
Jag blev avkrävd av någonting av det här. Nej, men jag menar, för de som har sett allt det så kommer det låta som upprepning. Men vi pratar naturligtvis då om Ali Keita som avlade ett vittnesmål i en podcast, Östersunds FKs egen podcast, där han berättar att han under säsongen 2019 blev utsatt för en rasistisk kommentar av domaren Martin Strömbergsson. Och där Strömbergsson säger, ber Keita bege sig tillbaka till sitt mål, som ska kasta bananer på honom. Jag vet inte om jag återger kommentaren exakt rätt. Jag tror att den har uttryckts på två olika sätt. En av Strömbergsson och en av Keita. Ja. Men det var ungefär andemeningen. In i buren med dig så kan de kasta bananer på dig. Och Strömbergsson har ju bett om ursäkt för det här flera gånger om nu.
Vi hävdar att det var någon Gävleborgsk slang.
Precis, liksom. Förklaringen han anger är då att det här är en Gävleborgs floskel som han kallar det för, någonting som brukar sägas om målvakter i Gävleborg, och det låter ju som en väldigt olämplig sak att säga, även om man brukar säga det i Gävleborg kanske. Men jag tycker väl att det man kan fundera på är ett par saker med det här. Det ena är väl att det här att man igen börjar betrakta det här, jag har så många som gjorde det igår också, som en enskild incident, som att det här var någonting isolerat. Det är det ju inte, utan det här är ju ett utflöde, och jag tror att vi har väldigt många såna här incidenter i svensk fotboll som inte rapporteras någonstans. Så jag har sagt det på 17 olika ställen nu, tror jag, att jag tycker att vi behöver en motsvarighet till Kick It Out i Sverige, som börjar föra statistik och data över rasistiska uttryck, och som man lär sig känna igen om hur de ser ut, vem som är avsändare, vem som är mottagare, om det ökar, om det minskar och sådär. Keita säger att i Allsvenskan var det enda han hade hört, men längre ner i serien har man hört en hel del. Ja, och det är ju, bokförs ju aldrig. Vi vet ju inte hur stort isberget är i svensk fotboll, så att det där skulle man ju behöva någonting av. En annan grej som jag tycker man kan tänka på är att är det någon grupp inom svensk fotboll, om det här ska börja arbetas mer systematiskt, som behöver utbildning i de här frågorna, så är det ju domarna. De är ju ögon och öron på planen. De måste lära sig känna igen och vad de ska titta efter och lyssna efter, så att man kan komma till bukt med det här på något sätt. Och sen tycker jag att det är värt att notera också att ska man ha en diskussion om rasism, så är det ju liksom poängen mer än att människor ska lära sig och förstå vad som är problematiskt med det, och förstå att till exempel en angrepp på en spelare på grund av dess hudfärg är ett angrepp på en hel kategori människor. Om någon blir angripen och utsatt för att den personen har mörkhyad till exempel, så är det många människor med samma hudfärg som känner sig utpekade och misstänkliggjorda, och det här skapar obehag och sprider oro och rädsla i stora grupper när rasism förekommer. Och mot bakgrund av det så behöver ju liksom fotbollen klappar sig gärna på axeln och applåderar sig själv att den är så himla bra på att inkludera alla människor med massor av olika bakgrund. Den la mer energi tycker jag på att skapa systematiska arbetssätt här istället för att hålla på och vara självgratulerande, så hade vi kunnat ha en kraftig svensk fotboll som var bra på att göra förändringar i de här frågorna. Poängen då som jag ville göra med det här med Strömbergsson i det här fallet från början var ju att han ber om ursäkt och förklarar varför det här var fel själv. Det får man ju notera och tycka att det är bra också, tycker jag då, att det måste ju gå att göra det och visa att man lär sig någonting när såna här saker händer.
Ja, då går vi till det roligaste segmentet den här podden har, som vi faktiskt medvetet inte tog med förra avsnittet, men som nu är tillbaka, och som vanligt har det bara rasat in frågor. De fortsätter att rasa in. Det är fantastiskt roligt det här. Och vi börjar såklart. Den här frågan är rolig. Från vår första frågare Robin Berglund. Om ni fick en kostnadsfri, riskfri operation, vilken skulle det vara?
Ja, jag behöver ta bort. Jag har alltså fått hårväxt rakt ut från mina öron.
Nej, då börjar vi gammal alltså.
Ja, det känns otroligt gubbigt. Jag är bara 32. Ja. Så att jag skulle operera bort de hårsäckarna.
Viktigt att påpeka, jag är bara 32. Ja, men då vet man att krisen är nära.
Ja, men jag borde vara dubbelt så gammal för att bli drabbad av det här. Nej, men ja. Jag skulle vilja då, så att istället för att jag behöver liksom försöka maskera det på olika sätt och klippa bort dem hela tiden, så skulle jag vilja bli av med dem på något annat sätt. Du då?
Jag vill se, jag vacklar här. Vad man skulle vilja göra, men jag vet inte så. Jag tror faktiskt jag skulle köra, som är populärt nu bland fotbollsspelare, men köra liksom hårtransplantation, så jag får bort de här vikarna och jag får sån här lugg, en riktig lugg som man kan göra. Så att, jag tror jag kör det.
Jag hade opererat in hjärncellen i dig som gör att du inte går in och förstör körschemat varje gång, utan förstår att röd fetmarkerad text är rubriker.
Jag hade opererat in en hjärncelle på dig. Det hade varit snällt. Ja.
Mr. Abbas är en annan frekvent frågare här. Huggsexa kring akkreditering på matcherna. Vem tror ni att er arbetsgivare helst skickar ut till en het match av er två? Jag tror de skickar dig, därför att när det är nyhetsläge så är du vassare än vad jag är. Jag kan ju sitta hemma och tycka mina saker istället.
Ja, men det är för dyrt att skicka dig. Du bor ju så långt bort. Du vill sitta ute i skärgården nu, så du ska ta skärgårdsbåten, helikoptern in, och det går ju liksom 10 000 på det här. Jag tar en voj till matcherna. Det går ju på 19 spänn och sånt där.
Jag är naturligtvis tillbaka i stan och åker alltid kommunalt. Disco åker Uber överallt.
Uber lyx.
Vi får ofta själv för att vi säger Uber. Men man säger tydligen Uber, säger en av våra lyssnare.
Man säger ju Yve, va?
Ja, Uber. Och just därför kommer vi fortsätta säga Uber och inte Uber.
Nu ska vi ta fotbollsfrågor. JK, ja. Big Karlsson. Tar man med FF in en ny mittback nu när Rasmus Bengtsson blev skadad, eller förlitar de sig på Brorsson som snart kommer hem igen? Nej, jag tror de tar in en ny. Vad jag fattar som så har de kollat upp Sotte och tar honom nu från FC Köpenhamn. Men fönstret stängdes och det gick inte. De hann inte med det. Jag tror att det kan bli aktuellt igen, men inte säker. Men jag tror att de tittar på en mittback.
En till MFF-fråga som riktar sig till dig här då. Vad händer med Tim Pritcha? Lutar åt att han förlänger med Malmö ändå nu när han fick starta igår?
Jag vet ju att Rosenborg har gett han ett kontraktförslag som han överväger, ett ganska fett sånt. Däremot så tror jag inte han har bestämt sig helt. Men om jag fick gissa nu, där vi är inne i juni, så tror jag att det blir Rosenborg. Men det kan kanske ändras om han fortsätter få chansen att göra det bra och spela.
Vilket förväntat topplag imponerade minst, undrar Per. Och det är en bra fråga. IFK Göteborg får man väl säga då, om man de räknas till topplagen.
Ja, fast de räknas inte förväntade topplagen. Nej, men då skulle jag säga faktiskt att det var... men ändå Djurgårdens första halvlek ändå.
Absolut.
Skulle jag säga.
Av de absoluta guldkandidaterna så var det ju absolut.
Det skulle jag väl säga.
Det var Djurgården.
Det är svårt att säga något annat. Den här svartvita i Stockholm. Ta in Hamad på länk och fråga när Karl egentligen kommer hem till Närke. Jag tror inte de har råd med Hamad. Örebro är faktiskt. Så att det kan de nog glömma om man inte är värdig att spela ideellt. Johan Dykhoff. Har ni skrivit högskoleprovet? Om ja, vad är ett bästa resultat?
Jag har inte skrivit det.
Nej, det har jag skrivit och det kan man ju kolla, så man kan ju inte ljuga heller. Jag, vad hade jag i slutbetyg i gymnasiet? 17 eller 18 och sådär av 20, så det var ju bra. Och sen ska jag skriva högskoleprovet. Då gick det helt åt fanders, för jag är totalt usel på matte och ja, de där naturvetenskapliga ämnen. Så att jag, gick gav och... jag gav upp efter det, så jag tror att jag hade 0,7 eller 0,9. Något av det. Men sen... det är...
Och sen rödmarkerade du hela dokumentet, fetstilade det och lämnade lokalen.
Ja, precis. Det var därför jag fick 0,7 bara, för att bara de fattade inte vad som stod där.
Du har gjort om typsnittet i alla frågor. Varför?
Det var som min franska lärare i gymnasiet sa en gång. Jag hade ganska dålig handstil, vilket inte
spelade. Det hade jag med.
Ja, så hon sa så här: ja Daniel, det är svårt att rätta dina prov, för att det är alldeles som du har brutit några fingrar när du skriver. Vad snäll är franska lärare.
Och så kom massa MFF-supporter och sa: fan, kan du inte läsa det här? Det är...
Nej.
Det där är referensen kanske
inte alla tog. Engelska.
Exakt. Olof, är Poja den nya MP? Mycket surr, inte lika mycket resultat. Jag tycker att det är en orättvis jämförelse med tanke på att Magnus Persson... Det är lite konstigt. Magnus Persson har vunnit SM-guld med Malmö FF. Sen har han varit misslyckad i flera andra jobb. Men Poja Sparga har fortfarande inte misslyckats i något jobb. Han var bra för både Gävle och Dalkurd. Och hittills har varit ganska bra för Göteborg, tycker jag. Så att, jag tycker inte att den rimmar riktigt, den jämförelsen.
Det skriver jag under på. Faktiska serieledare på Twitter. Var Varberg bra eller HF dåliga? Säg inte båda. Nej, då skulle jag säga att Varberg var bra.
Jag
tycker det, absolut.
De gjorde Helsingborg sämre också.
Sen utnyttjar de att de Helsingborg är ganska oreturnerat lag också, tycker jag. Bra. Pressar dem hårt.
Fight Club. Har ni hört något om Peking har börjat leta efter ersättare till Isak Pettersson inför nästa säsong?
Ja, det har jag hört, att de är på och kollar upp olika alternativ. De är bara i ett väldigt tidigt stadium ännu. Hoppas kunna återkomma i den frågan kanske i nästa poddavsnitt, när vi vet mer.
Alanic, vad är det för märke på Noahs glasögon? Inspirerad av Jesper Jansson, samma märke. De är inte inspirerade av Jesper Jansson. Jag fick rekommendationen av min flickvän som har samma. Det är Oliver Peoples heter märket.
Är AC bäst i betald i allsvenskan? Marcus Grad. Ja, det skulle jag vilja säga. Det har jag tyckt ganska länge nu, och det är väl ingen kontroversiell åsikt. Däremot tror jag att han kanske kan växa ytterligare nu då, den här säsongen. Om man börjar med 2 mål och sen kommer få ett extremt stort förtroende från tränaren. Så att ja, han kan ha studsa ut utomlands igen.
Leonard Abrahamsson, det sägs att det finns blott 2 typer av människor. De som tror att det finns 2 typer av människor och de som inte tror det. Vad säger ni om det här? Ja, sen finns det ju Thomas Eriksson som tror att det finns 4 typer av människor med olika färger också.
Jag fattar inte det där, men det där får ni ta. Det är nog internt. Hur går det för Noah i fantasy?
Jag missade deadline första omgången. Men jag hade både Robin Tihi och Tim Pritcha i laget, så det var lite synd. Men jag vet inte hur jag lyckades missa det. Man hade ju ett helt liv på sig att skicka in det där. Det känns som story of my life när det gäller fantasy league, och jag är aldrig speciellt vass.
Erik Aldrig. Kommer Mix Diskrud lyckas bygga upp förtroendet hos supporterna efter den korkade, nonchalanta, hånfulla och respektlösa starten? Verkar vara helt ointresserad av att spela för HF och helt ovetande inför vad det innebär. Men kanske blir det annorlunda när värdet på planen. Ja, alltså det vore ju konstigt om han blev liksom inte lyckas bygga upp förtroende från supporterna av en dum tweet. Då känns det som att då har de dragit alldeles för stora växlar, och det känns som...
Alltså jag tänkte på det där.
Så att, farligt att, var det väl inte?
Det var ju mest dåligt.
Det var ju bara dumt.
Men jag tänkte på det där, att har vi lärt oss någonting och försökt påminna varandra om ibland också, så är det ju att inte hålla på och kommentera domslut som man ser live på Twitter till exempel. Att, så här, att skriva typ så här,
det där var ju såklart hans.
Ja, måste vara straff.
Nog.
Det är ju som att be om det. Nog.
Kroja. Klassiker. Ja.
Magyars tårar. Hur kan Bayern bli ekonomiskt straffade då de bröt mot en rekommendation? Då Zlatan eventuellt var i omklädningsrummet. Jag vet inte om de kan bli ekonomiskt straffade.
Nej, det kanske de kan. Tänka mig heller.
Det är väl att de eventuellt har brutit mot riktlinjer. Alltså,
jag förstår inte heller. Det var ju knappt, alltså, det var ju helt tomt på Tele2 Arena. Alltså, man trodde det skulle vara lite mer folk än vad det var. Jag såg inte ens någon scouter, ingenting. Så att,
jag tycker det känns som en urlylig grej rakt igenom. Urlylig grej rakt igenom. Är vi klara där i skolan med frågorna?
Där är vi. Erik Nolerstedt. Nej, det var... Jo, så här. Förutom spelare, tränare och medicinska team, vilka får närvara på en allsvensk match nu från klubben? Vad har ni för restriktioner som journalister kring bevakningen? Ja, som det är nu så är det väl endast två reportrar från varje tidning. Det är liksom ingen pressfika, ingenting. Man kommer till en ingången och så får man en plats och så får man sitta där hela. Man får inte röra sig så mycket, det ska inte röra sig så mycket. Och sen är det liksom ingen presskonferens, utan det är mer att de bygger upp bord och liksom en kuliss med reklam på planen, och så sitter vi på läktaren och har liksom en presskonferens med avstånd liksom. Och så håller vi avstånd från varandra. Så att det är väl det man kan säga egentligen. Och klubbarna får väl skriva upp vilka de ska ta in på matcherna. Men jag tror scouter och sånt där ser oftast matcherna hemifrån.
Överhuvudtaget så har ju klubbarna också lagt om sina mediepreferenser här. De gör ju mer uppstyrda telefontider och så nu för att få prata med folk. Eftersom det är väldigt få träningar, kan vi säga. Det är ju liksom, de hinner ju knappt träna. De hinner återvända efter match, återhämta sig lite och sen ska de iväg igen. Och då har de ju varit hittills i alla fall, tycker jag, bra på att göra spelare och tränare tillgängliga över telefon vissa tider, så att man kan prata med dem. Jag ska ringa en allsvensk spelare här vid 16.
Jag pratade nyligen med Rickard Norling när han var på väg hem från träningen i bilen. Så att, ja.
Så då vet vi det. Att han inte var på väg. Han var inte på väg någon annanstans. På tal om att inte vara på väg någonstans, så är det här avsnittet slut nu. Och vi är tillbaka igen nästa vecka med två omgångar att summera.
Vad ska du göra midsommar? Ska vi fråga.
Var hemma och...
Hinner ni vara midsommar?
Jag gör samma sak på alla högtider. Jag stannar hemma och filar på vassa formuleringar för att få försprång mot sådana som dig.
Okej, okay, härligt.
Och du?
Nej, jag ska vara fira i Sundsvall och jobba.
Ja, du ser.
Härligt.
Hej.
Tack för oss.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.